Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Vi vet ju alla vad industrialisering innebär. Jag menar, det kan man ju se på Europas industrialisering också. Det är sociala kostnader, det är ekologiska kostnader. Några generationer kommer att få jobba ihjäl sig nästan i fabrikerna på grund av arbetstider. Det är rovdrift på naturresurser och det är föroreningar och utsläpp. Alltså allt detta drabbade ju också Japan.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Meiji-restaurationen som inleddes i Japan år 1868 blev världshistoriens snabbaste modernisering av ett i det närmaste feodalt samhälle. Slagordet blev japansk etik med en modern teknik. Den snabba moderniseringen skapade förutsättningar för både demokratisering och en aggressiv imperialism. Tyvärr var det de aggressiva nationalisterna som med tiden tog över den politiska utvecklingen i Japan.
Ingmar Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Japans historia tillsammans med Thomas Ekholmen. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, jag ska ställa en fråga till dig som jag i princip aldrig ställer till någon.
Jaha?
Hur kommer det sig att du blev så intresserad av Japan?
En gång i tiden så tjänstgjorde min farbror som hette Stig O. Miller. Han tjänstgjorde i andra världskriget och hade så att säga nära kontakt med Japan. Och det var Han slogs mot japanerna och det var genom hans berättelser som jag tror att jag första gången blev intresserad av Japan på allvar.
Ja. Men du är historiker, inte
japanolog.
Japanolog, nej.
Jag är historiker, ja.
Men flytande japanska och bott i Japan.
Ja, jag talar japanska och läser japanska.
Idag ska vi prata om Meiji-restaurationen, som jag är oerhört fascinerad av, måste jag säga. Alltså, för det måste ju vara den snabbaste moderniseringen i världshistorien.
Det är möjligt. Det är en dramatisk händelse, 1868.
Ja, men vi kommer till det lite längre fram, för det finns ju en förhistoria där. Varför blir den japanska kulturen så annorlunda mot den kinesiska? Trots att har väl varit under stort inflytande från Kina under århundraden?
Ja, det kan man lugnt säga. Kina har ju påverkat Japan i nästan alla avseenden. Säg så här, japanerna är öbor och de har alltid känt att de har en speciell identitet. De ligger på öar, medan Kina låg och ligger ju på den asiatiska kontinenten. Och om vi tittar på kartan verkar det kanske som de ligger varandra nära, men i själva verket är det ett väldigt brett vatten som skiljer dem åt. Och en annan sak är också det att kinesiska språket är inte släkt med japanska. Det är som svenska och finska, alltså de är inte släkt med varandra. Så att japanerna har förstås alltid känt en viss särart, att de är dock inte kineser.
Men de har väl ändå på något sätt tagit till sig det kinesiska teckensystemet i alla fall?
Det är sant. Ja. Och vi vet ju att Sverige och Finland skriver med samma teckensystem också.
Alltså det är sån stor skillnad mellan språken.
Ja, de är inte släkt. Det finns ingen koppling. Det är lånord. Men alltså för japanerna var det så att Kina, det var ett högt utvecklat samhälle, ett välorganiserat samhälle. Så det är klart, man låg bredvid detta och då påverkas man av dem. Alltså först var det en fas när man nästan bara härmade efter. Så gör de i Kina, det är rätt. Men sen kommer det en fas när man, kan man säga, kreativt formar om det här på sitt eget vis. Liksom man designar kläder och så blir det kimono av det. Och man uppfinner sin tesamoni, man uppfinner zenbuddhism och det är made in Japan.
Mm.
Fast det är ett kinesiskt inflytande.
Det är en distinkt egen kultur som egentligen inte har några efterföljare eller någon likhet någon annanstans.
Det kan man faktiskt säga.
Mm. Hur skulle du beskriva det japanska samhället 1543 när de fick kontakt med portugiserna för första gången?
Just det, när den här Fernão Mendes Pinto blev första västerlänningen. Jo, alltså på medeltiden hade ju samurajerna tagit makten i Japan. Mm. Och därmed kan man säga att det var ett krigarsamhälle. Bönder och handelsmän stod under detta. Men på 1500-talet så hade det råkat i kaos. Man kan kalla det för Vilda Östern. Ja, och det var så att det fanns inte längre någon stark centralmakt i Japan.
Är det från den tiden alla de här filmerna, samurajerna?
Alla som har sett samurajfilmer, de känner igen det här på något vis. För att det är ju, de utspelas i regel under den tiden. Det är mycket dramatik och som jag säger, det är ingen centralmakt och varje län gör som de vill. Så att ja, absolut.
Men det är ett feodalt samhälle, men närmast ett snarare kastsystem än ett klassamhälle.
Ja, det kan man säga. Alltså när man säger kast så betyder det att det är ingen rörlighet. Man är föds in i en grupp och stannar där. Och det kan man nog säga om Japan, inte på 1500-talet, men från och med 1600 och framåt. För att då har vi har en ideologi som kallas för neokonfucianismen. Och den är ju också ett av de här kinesiska inflytandena på Japan. Och det blir så inflytelserikt så det är till och med officiell ideologi i Japan. Inte bara i Kina alltså, utan även i Japan under 16, 17, 18.
100. Går du att beskriva den på ett snabbt och...
Ja, man kan säga som så att enligt den så ska samhället styras av ämbetsmän. I fallet Japan var det ju samurajerna, krigarna. Under dem har vi bönderna. Och sen lägst ner har vi handelsmännen, för de är vinningslystna. Alltså så såg man på det. Och den som hade konstruerat den här pyramiden, det var en kinesisk filosof som levde på 1100-talet, som hette Zhu Xi. Men fick väldigt stort inflytande även i Japan. Men man kan säga som så, det är ju ironiskt. Det här samhället som styrdes av krigare, det gick igenom världens längsta fredsperiod, 225 år utan krig och inbördeskrig, eller världens längsta kända fredsperiod i alla fall. Och man kan säga att samurajsvärlden höll verkligen på att rosta under den här tiden.
Det slog mig väldigt mycket när jag läste din bok, det här, just den här fred. Vilken skillnad, om man ska börja jämföra med Europa, där det i princip har varit allas krig mot alla ända sedan romarrikets fall.
Ja, just det.
Medan här har man århundraden av fred.
Ja visst. Och Japan har kanske förstås haft lite nytta av sitt läge i utkanten av den asiatiska världsdelen, kontinenten.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad vad är det för impuls som får japanerna att börja isolera? För att de får ju första kontakten med europeer 1543. Och sen kommer det, det är väl, jag misstänker att det är väl ingen mass, det är väl ingen masshandel. Men de, och de har ju även fått influenser via Korea och Kina från Europa.
Ja, jo.
Men varför, varför bestämmer de sig för att sluta sig?
Alltså det har lite med just neokonfucianismen att göra. Den betonar stabilitet till varje pris. Och då är till exempel social rörlighet inte bra. Inte heller geografisk rörlighet. Men samtidigt får vi tänka på en sak. Alltså nyare böcker om Japans historia som har kommit senare år. De säger ändå att man ska inte göra för stort nummer av isolation. För att till exempel, hur många människor var det som reste utomlands på 1600-talet? Jag menar i Asien eller Europa. Mm. Inte särskilt många. Mm. Ja, precis. Och japanerna själva trodde nog inte att de var isolerade. De trodde inte detta. Världens största stad, Edo, alltså det som heter Tokyo idag, den låg ju i Japan. Mm. Men det som hände, det var att de bröt förbindelserna i början av 1600-talet med två europeiska makter, med Spanien och med Portugal, för de bedrev aktiv katolsk mission. Däremot bröt de inte förbindelserna med ett annat västland, nämligen Nederländerna. De bedrev handel. Och det är just där skon klämde, eftersom i Japan visste man ju vad som hade hänt på Filippinerna, alltså alldeles på tröskeln till Japan. Där hade det varit katolsk mission och så hade det blivit spansk koloni. Och det var, man upplevde väl,
man hade koll på den västerländska imperialismen. Alltså.
Ja, det var så nära inpå liksom. Så att de upplevde det nog som en rätt defensiv åtgärd. Men som sagt, man inför vissa restriktioner på rörlighet och så. Men vi får komma ihåg att det gäller mycket ett par europeiska nationer också. Förbindelserna med Asien påverkas inte så mycket. Och till exempel handeln mellan Japan och Kina, den gick in i en boom under 1600-talet.
Så det är fel att beskriva Japan som ett isolerat samhälle?
Ja, i alla fall kan man säga att det kanske tar i lite granna. Men det finns också sådana inslag att man begränsar kontakter. Ja, att japanerna inte får resa utomlands om de nu skulle komma på den idén alltså. Mm. Så att,
men det finns ju även exempel på sådana här upptäcktsresande som blir straffade när de kommer tillbaka till Japan efter de har varit ute. Och
ja, man kan säga att det här är de så kallade vinddrivna. Det här var oftast vanliga fiskar. De hade nog inga avsikter att egentligen upptäcka något, men de bara blåste iväg vinden, och det kan man ju inte. Vad gör vi då? Ja. Hamnar i Alaska hos ryssarna exempelvis på den tiden. De blev ju tillbakaskickade, och då kunde de bli straffade för som politiken var sådan. Men man får också komma ihåg alltså att japaner och kineser, även kineser, alltså de håller sig i stort sett i sina egna vatten under den här tiden. Medan européerna, de ägnar sig åt uppsökande verksamhet och seglar över planeten, över hela klotet alltså. Och man kan säga att det kommer ju att få följder för framtiden.
Mm, mm. Jo, det finns ju exempel också på, nu kommer jag inte ihåg vilken kinesisk kejsare det var som skickade ut en sån här jättearmada med upptäcktsresande. Som bara, vilket år var det? Vet
1405, Yongle-kejsaren.
Just det.
Exakt. Han skickade ut en kinesisk upptäckarexpedition. Och det var faktiskt inte bara en, de var ute uppåt 7 gånger. Sant, men det här var någonting ganska unikt, och det finns väl ingen riktig motsvarighet i den japanska historien till detta.
Nej, men kineserna, de bestämde sig sen att nej, det här är ingenting för oss.
Precis, och man diskuterar än idag varför det blev så. En del menar att det var kostnadsskäl, det var oerhört dyra expeditioner och mongolerna anföll i norr och sådär.
Men du, den första svensk, eller det kanske inte var den första svensken nu när jag tänker efter, men varför var lärjungen Carl Peter Thunberg så imponerad av Japan?
Ja, men så här, dels hur det...
Han var inte den första svensken.
Nej, det var det inte. Numera tror, alltså före Thunberg så anser man att en mängd sjömän var där, och det är ju inte konstigt faktiskt. Man tror numera att en person som heter Olof Berg, som var först svensk i Japan 1647, men det kan ju komma att revideras, man kanske hittar något ännu äldre. Jaha. Men alltså när det gäller Thunberg så var han där 1775 och 76. Och Thunberg, han... Man kan säga att han tillhörde en generation av intellektuella som liksom, de satte en heder i att vara nyfikna på främmande kulturer, tolerera dem. Det är ju upplysningstiden det här. Och den stora beundran i Europa på den tiden, den gällde Kina. Det var det så kallade kineseriet. Men Japan fick också lite grann av den här välviljan. Mm. Så det är en förklaring.
Och sen, men det stora intresset var mot Kina egentligen, ja, och inte mot Japan.
Oh ja, utan jämförelse. Porslin, te och cider. Det var det man ville ha. De ostindiska kompanierna seglade till Kina och inte till Japan i regel. Men man kan säga som så också att när Thunberg kom då till Japan, då träffade han japanska lärde. Man kan kalla dem för hans kollegor.
Och hur kommunicerade de på den tiden?
Ja, de pratade holländska. Förstås, alltså det är ju Holland de har kontakt med. Det västerländska språk man studerar i Japan då, det är ju holländska. Så de pratar alltså holländska, och så han kunde kommunicera med de här. Och så gav de honom en del sällsynta växter. Och klart, han blev positivt stämd. Och, så att,
men fick han någon liksom korrekt bild av det japanska samhället igen?
Troligen inte. Han rörde sig liksom i en liten korridor där utländska besökare fanns i Nagasaki och avlade besök i Edo där landets shogun fanns. Men egentligen gjorde han förstås inte det. Då hade han behövt stanna där mycket länge. Mm.
Kan man prata om en, nu är vi framme på 1700-talet här, kan man prata om en japansk upplysning?
Ja, om man tänker som så att upplysning det är att man tar del av nya framåtsyftande idéer, så kan man väl göra det i viss mån. Jag menar, en del av de här lärde som till exempel Thunberg träffade, de hade ju tagit till sig en hel del från väst. Det fanns alltså västerländsk litteratur i Japan. Och de här böckerna handlade ju för sig ofta om medicin och astronomi och sånt. Men egentligen om alla ämnen, och detta kallas för holländska studier, rangaku. Och det kan man väl kanske jämföra med någon sorts upplysning. Det finns en historiker som heter Donald Keen. Han hävdar att det är faktiskt inget land utanför väst på 1700-talet som är så välinformerad om vad som händer i Europa. Som jag.
Det är väldigt dubbelhet här, känner man ju. Ändå den här slutenheten, men ändå så lär man sig bara det att de lär sig holländska.
Liksom. Exakt, så att det där med isolation, på ena sidan finns det en viss avskildhet, och andra sidan är de mest välinformerade. Och, men i alla fall, och man kan ju säga också att läskunnigheten var ganska utbredd, eller mycket utbredd i Japan på grund av de så kallade tempelskolorna som fanns, lärde de stavelsealfabet. Som är
lättare. Vi pratade lite här innan vi gick in i studion, för jag frågade dig, hur kommer det sig att massa japaner som kommer till Sverige och köper så här progressiv rock från början av 70-talet.
Ja.
Men då menar du att de är väldigt intresserade av europeisk kultur och så.
Och förmodligen alltid varit enormt intresserade, och fast kanske vill inte alltid visa det.
Nej. Det är ju den här klassiska händelsen som jag tror de flesta någon gång hört talas om. Det är ju en kommendör Perrys kanonbåtsbesök den 8 juli 1853.
Ja.
Det är liksom så här urtypen av kanonbåtsdiplomati, man kallar det.
Ja.
Vad finns det om förhistoria? Det är ju en amerikansk kommendör som han åker väl på uppdrag av den amerikanska presidenten.
Ja. Ja.
För att tvinga Japan att börja handla.
Ja.
Men finns det någon förhistoria här?
Ja då, det är det. Man kan säga att redan i början av 1700-talet så börjar ett nytt kapitel i kolonialismens historia, eftersom då kommer västländerna i besittning av ångkraft, och det är en ny generation av vapenteknologi, och det gör att de kan då upptäcka och dominera sin omvärld på ett helt annat sätt. Det börjar i Indien, det börjar inte i Japan, men efterhand så blir västerlandet starkare, allt mer expansivt, mer självförtroende. Och så kom ett nytt sätt att tänka i väst också, frihandelstänkandet, som inte alls hade funnits före Adam Smiths tid. Det vill säga att länder ska ta bort handelshinder, det är en sak. Och länder ska överhuvudtaget inte ha restriktioner på utrikeshandel. Sådana länder var praktiskt taget perversa, tyckte de. Och vill man inte globaliseras, då måste man tvingas till det.
Men såg man det som en välgärning, eller var man bara...
Ja, man såg som en välgärning. Ja, förmodligen också naturligtvis. Men man såg det väl delvis som en välgärning, att man kallar det för att öppna ett land. Man åker dit med en flottilj örlogsfartyg och kräver ett vänskapsfördrag.
Det här har hänt på andra platser.
Ja, så att detta var ett i serien, kan vi säga. Så att i början av 1800-talet började Japan få besök av amiraler. En del är britter, några talar ryska, det finns också några amerikaner. Och då säger de vänligt men bestämt nej till vänskapsfördrag. Men sen då 1842, då inser de var klockan är slagen. För då får de reda på att Kina, själva Kina, har förlorat ett krig mot Storbritannien. Opiumkriget. Och då vet de ju att det är bara en tidsfråga innan Japan får ett oaviserat besök. Då blir det
som man har gått och fruktat där och väntat på det här i årtionden då egentligen.
Praktiskt taget. Alltså de som var informerade om det här, de styrande i landet, de var väl medvetna om vad som höll på att hända.
Hur såg de här kraven ut då som Perry förde med sig?
Alltså det första och viktigaste kravet, det var ju helt enkelt att Japan skulle börja handla med Förenta staterna. Och Förenta staterna, USA, var ju en relativt ny aktör i det här området. Landet var inte så gammalt och det var inte heller speciellt välkänt av japanerna. Men detta var förstås första kravet. Men han hade faktiskt ett annat krav också, att de skulle ge proviant och logi åt amerikanska valfångstbesättningar. För att USA hade ju skaffat västkust precis innan. De har precis fått kust mot Stilla havet. Och den amerikanska valfångstnäringen var väldigt stor och blomstrade på 1800-talet. Så denna bransch ansågs vara, kan vi säga, riksviktig. Så att även det var ett av kraven.
Det är lite som nutidens olja nästan.
Ja, lite grann. I alla fall just då, där och då. Och det var ju ingen diplomatisk önskan, utan det här var ett ultimatum. Han var där med en fjärdedel av US Navy och han sa, jag kommer igen nästa år för att höra vad ni svarar.
Hur reagerar shogunatet på de här kraven?
Ja, det var ändå en chock att nu är det här. Nu är stunden inne. De var villrådiga och alltså krismötena avlöste varandra. Och sen gjorde de något som de kanske inte borde ha gjort. De var väl så på något sätt oroade så att de skickade ut Perrys krav på remiss till en massa instanser för att höra vad de tyckte. Men det tolkade ju folk som ett svaghetstecken, att regeringen har nog inte riktigt grepp om landet längre, så det här blir början på en period av oro. Men åsikterna skilde sig himmelsvitt. En del sa säg ja, andra sa säg nej. Och driven hård
linje. Hur
motiverade
man säga nej och hur motiverade man säga ja?
Ja, de som ville säga nej, de menade att nu har vi haft den här politiken i flera sekler och det har gått så bra. Och varför ska vi ändra det nu? Och vi kommer att bli koloni och så vidare. Det var väl det de sa. Men alltså, majoriteten i regeringen, de visste ju det, att Japan har inte varit i krig på århundraden. Hur ska de kunna motsätta sig en modern västerländsk örlogsflottilj?
Man hade inga moderna vapen.
Man hade överhuvudtaget inga sådana. Och sen kustförsvar. Vilket kustförsvar? De upptäckte att Japan har inget kustförsvar. Vad ska man göra? Så det var nog med en viss bävan, men de sa alltså ja. Året efter. Till USA.
Och det här det låter ju så enkelt, bara vi ska bara handla, men det här är ganska ofördelaktiga handelsavtal. Ja. Det är inte så bara, det kan ju låta positivt.
Ja, det kan låta positivt.
Men
ja,
det här var inte positivt. Egentligen.
Nej, man kan säga det att då när Japan hade sagt ja till Perry, då gick de över en tröskel. Då kunde de inte längre säga nej till de andra västländerna som trängdes där i dörröppningen. Och till slut fick de skriva på avtal med 20-tal nationer. Till exempel unionsrikerna Sverige och Norge 1868. Och visst, det gällde att de skulle handla. Och det är ju, ser vi ju, moderna människor som ytterst rimligt. Men samtidigt kom det andra krav också. Det var ju amiraler som kom på besök. De krävde rätt att följa upp det här genom att få stationera trupp i Japan. Och även att de ville ha kontroll över Japans tullsatser. De skulle kontrollera det utifrån. Och man hade inget val, man fick säga ja till det här. Och det verkade ju inte båda gott för framtiden. För att i början var det mest krångel. Det blev oreda i myntsystemet i Japan. Deras hantverksprodukter konkurrerades ut av billiga industrivaror. Och många av de här nya handelsmännen som kom från väst och verkligen utnyttjade det, de hade ju lite ett drag av äventyr här över sig. De var först ut. Men det stannade inte där. En del japaner började faktiskt fundera på att det här är en ny regelbok. Kanske ska vi lära oss den. Kanske kan vi också någon gång bli bra på internationell handel. Och en del sa, västerländsk folkrätt, vad är det? Det ska vi nog studera, för då kan vi kanske omförhandla de här fördragen i en framtid. Så det fanns ändå en viss handlingsberedskap, kan man säga.
Men jag tänkte en sak som jag reagerade på också, det var ju det här att utlänningar som vistades i Japan inte behövde följa japansk lag.
Nej, just det. Men det var så att från västsidan så sa man att de lagar som gäller Japan, de kan inte tillämpas på människor som kommer från det upplysta Europa. Och därmed så beviljades de så kallad exterritorialitet. Ungefär som diplomater har de immuna. Man kan inte gripa dem för parkeringsförseelser och så vidare. Men problemet var ju då att de kunde komma undan med det ena och det andra. De liksom stod över lagen.
Hur de här kraven som kom som de var tvungna att acceptera, vilka samhällsförändringar satte det igång i det japanska samhället?
Ja, man kan säga att det här är upptakten till Meiji-restaurationen. Först är det 15 år av oreda och inbördeskrig praktiskt taget.
I princip inbördeskrig, eller inbördeskrig.
Ja, fredsperioden tar slut nu, den här väldigt långa.
Vilka är det som slåss då?
Och det är en fraktion som håller på landets ledning, shogunatet. Men de anses ju nu lite svaga i knäna, de har ju börjat att förhandla och dagtinga hit och dit. Och sen har vi då en ny falang som säger att man borde återupprätta kejsarens makt.
Och, för det kanske du får förklara lite, kejsarens makt före det här, va?
Och det kan man säga som så att kejsarna av Japan, om man nu ska översätta ordet med kejsar, de heter Tenno egentligen, vilket är svåröversatt.
Men vi kallar dem kejsar.
Ja, vi kallar dem kejsar och det är för sent att ändra på det nu. Men alltså i den grå forntiden hade de faktiskt haft politisk makt. Men i grund och botten var de något annat. De var överstepräster för religionen Shinto som är Japans ursprungliga religion. Och sen då när medeltiden har blivit av med den här makten, de var mera symboler, de gav titlar till den som bestämde för tillfället och liksom legitimerade dem. Och det är ju utmärkt att ha en sån väldigt värdad härskare någonstans uppe ovanför molnen som ger sanktion åt vad de styrande gör. Och egentligen, fast de kanske inte sa det öppet, tyckte nog också många i den här kejsarfraktionen att de egentligen ville utnyttja kejsaren som symbol. Det var viktigt. För den som var kejsar 1868, det var en tonåring. Han tog sig regeringsnamnet Meiji. Han hade aldrig varit utanför sitt palats i Kyoto. Han visste ingenting om vad som hände.
Nej.
Nu tog de styrande, alltså de nya styrande, de som vann inbördeskriget, de tog kejsaren och flyttade honom till Edo, som då döptes om till östra huvudstaden, alltså Tokyo på japanska. Det är bakgrunden. Och sen, han fick ju inget avgörande politiskt inflytande, men han var galjonsfiguren. Och alltså, ja, de sista 20 åren av hans liv så var han inte ens med på regeringssammanträdena. Jag vet inte var han var. Men det viktiga var inte
han var vördad.
Ja, det viktiga var ju vad folket trodde. Och allting som nu gjordes från och med nu. För man sa att nu har kejsarmakten blivit återställd, sa man. Det är därför det heter Meiji-restaurationen. Egentligen tror jag att det här var något nytt. Det är ett jättestort nytt steg i Japans historia. Men man maskerade som att man bara återställer någonting. Och det sades då var kejsarens makt. Och kejsaren fördes då fram. Man hängde upp hans porträtt överallt i skolor och på sjukhus och vad man vill. Och sen så blev folket helt enkelt ålagda att dyrka honom som en gudomlighet. Någon sorts gudomlighet.
Det var ju inte någon slags europeisk monark vi snackar om här.
Nej.
Utan en gudom i princip.
Precis. Men samtidigt så verkar det finnas en koppling till Europa. För att just vid denna tiden så vet vi att de europeiska nationalstaterna, de konsoliderades med hjälp av kung och fosterland.
Såg poängen med att ha en kung.
Precis. Ja, exakt. Så jag tror inte det var en originellt japansk idé. Men samtidigt, den tog en speciell utformning här. Man skulle dyrka kejsaren som någon sorts gudomlighet. Och det finns ju gott om sådana i Shinto. 8 miljarder.
Men du, om man ska liksom bena upp lite mer i restaurationen, vilka är de viktigaste komponenterna?
Jag tror, i grund och botten, det är en ny attityd. Det är nästan det som är det viktigaste.
Bryter man med den här konfucianismen?
Ja.
Eller?
Oh ja. Och vi, i alla fall då, Vi sa ju det att de var välinformerade innan. Visst var de det, men de hade samtidigt beslutsamheten att vi ska inte påverkas utifrån. Nu går de över i motsatt ytterläge. Nu ska allt importeras. Västerländsk teknik, västerländsk klädsel, västerländsk frisyr, västerländska seder. Nu ska man börja äta kött som västerlänningar gör.
Åt man inte kött?
Nej, man åt inte det, utan det var liksom en fiskätarkultur det här. Sushi var populärt redan före, kan man säga. Men alltså, nu ska man äta kött, man ska bygga hotell, man ska ha järnvägar. Allt ska vara som i väst.
Man börjar till och med klä sig i kostymer.
Kostym, och man skulle ha pensioné eller monokel och cylinderhatt eller krinolin. I alla fall i stadsbefolkningen. Så att i början har vi ett sånt skede. Men jag tror att det viktigaste mitt i allt detta, det var att dels såg de till oss modernisera försvaret efter västerländska riktlinjer.
Mm. Och det är en grundbult i hela den här.
Ja, plus att de införde annan skolplikt var nog nästan lika viktigt. Plus att de faktiskt satte igång och industrialisera sig. Första landet i Asien som gjorde detta.
Men är det en industrialisering ovanifrån där?
Ja,
eller?
Oh ja,
hur går den till då?
När man helt enkelt säger att nu behöver vi fabriker och nu måste vi ha ny kunskap.
Men man kan ju inte kommendera fram en fabrik.
Nej. Men vi kan säga så, vi får ha i minnet det här, det är liksom traumat som ligger över dem. Att nu är de utländska makterna över oss och de har rättigheter och de, Japan kanske ska bli koloni, så trodde många. Och
det var väl inte helt orimligt att tro det.
Nej, precis. Det fanns sådana stämningar. Och det gjorde alltså att folkopinionen, jag tror väldigt många, de var liksom pressade, do or die, nu måste vi göra det här. Alltså många människor förstår att det här är vad vi måste göra, annars kan vi inte stå emot väst. Det är enda vägen. Sen var det ju ändå lite ovanlig insikt att man faktiskt behöver industrialiseras. Det var ju inte alla länder som drog den slutsatsen.
Men är det här att de har en intellektuell elit som hela tiden egentligen haft koll på vad som har hänt? Annars kanske man inte skulle dra de här slutsatserna. De vet hur Europa är uppbyggt, hur det fungerar.
Ja, troligen. Och sen är det också det att de insåg i sin tur att man kan inte läsa sig till allt om väst, bara sitta i böcker och sitta och stryka under böcker. Dels får man kalla in västerlänningar, så riktiga västerlänningar av kött och blod som blir experter. Men deras arvoden var ju hisnande. Mm. Men en annan möjlighet är att åka dit till väst och känna på atmosfären där och se vad det egentligen är som händer där.
Men de skickade ut expeditioner egentligen över hela västvärlden.
Ja, en expedition som kallas för Iwakura-delegationen som turade runt i hela västvärlden.
Kom de till Sverige också?
Ja, de försummade en småstat när de var alltså både i Schweiz och Sverige och liknande.
Vad lärde de sig av Sverige då?
Jo, det är svårt. Ja, skidåkning. Men man kan säga...
Sverige är ju ingen ledande nation.
Nej. Tiden. Men för dem var det också lite svårt att se exakt vad som är den ledande. De hade ju trott det var Holland innan och blivit grymt besvikna när de kom över till Europa. Ja. Så att det var egentligen det de ville utröna. Och de guidades ju runt på ett otal sjukhus och fabriker och skolor och teatrar. Och deras anteckningsblock var nog fullskrivna, tror jag. Men alltså, det var egentligen detaljerna de var ute efter där. De var ute efter faktor X. Vad är det som gör väst så starkt? Och det de började känna på sig, det var det att liksom det här fosterländska nationalismen var ju så stark på 1800-talet i de olika länderna. Blott Sverige, svenska krusbär har som vi, och britterna var lika stolta över sitt och tyskarna över sitt.
Så nationalismen?
Nationalismen. De såg att folken var sammansvetsade av detta. Plus att det var sån militär disciplin i deras arméer och flottor. Det gjorde stort intryck på den där Iwakura-delegationen. Jag tror de skrev det i sin executive summary till slut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är alltid spännande att höra vad de tog till sig från olika länder, men ja. Militärsystemet, ja. Det byggde de upp efter preussisk modell, eller hur?
Ja, det vill säga när det gäller landkrigföring, ja. Då var det Preussen. Jag menar, Preussen hade precis 2 år innan vunnit det fransk-tyska kriget.
Just det.
Det var ett stort argument. Mm. Och ledaren hette Otto von Bismarck. Det kom man inte förbi första taget. Men när det gällde sjökrigföring, då hade man en klar uppfattning om att det var britterna som var vida överlägsna. Så att till sjöss var det Royal Navy som gällde som förebild. Och den här attityden att man tar russinen ur kakan.
Lagstiftning?
Lagstiftning, ja visst. Då kunde man gå till Tyskland eller Frankrike. Civillagen var länge den franska de tittade på. Och centralbank, ja Belgien, hade ett system de gillade. De tog lite russinen ur kakan. I början kanske de inte gjorde det, men efterhand insåg de att man kunde vara lite selektiv. Man behövde inte ta rubb och stubb. Ta det som verkar bra. Mm.
Det här med restaurationen inleds ju 1868.
Oh.
Hur lång tid tog det tills man kan kalla Japan en industrination?
Ja, det, man kan nog ändå säga att i början av 1900-talet så är Japan en industrination. Det vill säga de har lätt industri, framförallt textilindustri. De har också en del vapenarsenaler och lite andra fabriker. Men framförallt är det lätt industri. Så att redan i början av 1900-talet så är Japan en industrination i någon bemärkelse. Och man är alltså väldigt tidigt ute för asiatiska förhållanden. Man kan säga att de ligger ungefär 20 år efter Ryssland, ungefär.
Mm. Jag tänker att det här måste vara världens snabbaste industrialisering, eller det kanske...
Allt möjligt gick väldigt snabbt, jag vet inte, men allting gick väldigt snabbt under Meiji-tiden. Det är bland annat det med kejsaren. Så fort det kom någonting nytt som folk var tveksamma för, som var utländskt, och de frågade sig, ska vi verkligen ha det här? Då kom beskedet, kejsaren vill det. Han anser att vi måste göra det här, annars kommer vi inte.
Kejsaren tror inte att det hade gått.
Nej, han användes verkligen som en legitimerande symbol här. Alltså utan det hade nog inte gått. Man värdade honom nu redan. De hade gått i folkskolan en generation. Då värdar man honom. Och om han säger att vi behöver det för vår nationella överlevnad, ja, då.
Mm. Vilka konsekvenser fick med i restaurationen för samurajerna då?
Mycket allvarliga. För att alltså, de idéer som kom in från väst, det var ju, vi kan kalla det för meritokrati.
Hade man inte det? Utan det fanns ingen meritokrati i det här rigida systemet?
Jo, en viss begränsad meritokrati, det fanns det onekligen. Det kan man se. Men nu kom det i full skala. Och det innebär liksom som princip att din ställning i samhället, den ska inte styras av börd, vad du är född som, utan den styrs av duglighet. Och då kommer man ju inte längre ha kvar yrkeskrigare som går omkring och skramlar med svärd på gatorna bara för att de är födda in i den kasten, utan man avskaffar samurajerna.
Men det här måste ju ha varit ett oerhört...
Ja, jättesvårt beslut.
För det var relativt många samurajer.
Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
Nej, men det var inte som adeln i Europa i ett par procent.
Nej, precis.
Utan
exakt.
Här pratar vi om
kanske ändå, ja, ändå inte mer än 10%, men visst en betydande grupp.
10% mer än 1 eller 2%.
Absolut, en betydande grupp. Och det var ju inget lätt beslut. Alltså majoriteten i regeringen var ju samurajer, de som tog. De avskaffade sig med andra ord själva, med ett pennstreck. Och det är ju inget att förvåna sig över att det blir uppror direkt. Samurajerna ut på gatorna vill ju inte bli arbetslösa och de tyckte överhuvudtaget att tiden var ur led. Det har kommit så mycket nymodighet.
Men hur kunde man stå emot ett uppror från krigarklassen då?
Ja, men poängen är den att deras krigskonst, den var en förgången tid. Nu möter de en värnpliktsarmé som har exercerat med eldvapen.
Och är med i restaurationen, ja, har man byggt upp en
även det har man hunnit göra, ja, alldeles i början. Så nu rycker det ut en ung värnpliktsarmé som har
exercerat. Som inte är samurajer då?
Som inte är samurajer. Precis, de är inkallade. De är förmodligen bönder. De kommer från bondefamiljer. Och de har exercerat och de marscherar i takt till europeiska marscher.
Och har moderna gevär.
Och har moderna gevär och allting, repetergevär. Och det avgör saken. De slår ner samurajerna och så kan vi säga börja kapitel 1 i Japans moderna historia.
Mm. Kan man prata om några andra kostnader för den vanliga, om vi nu inte snackar om samurajer utan mer av bönder och vanligt folk? Så.
Ja då, bara en sån sak som att de industrialiseras i högt tempo. Vi vet ju alla vad industrialisering innebär. Jag menar, det kan man ju se på Europas industrialisering också. Det är sociala kostnader, det är ekologiska kostnader. Några generationer kommer att få jobba ihjäl sig nästan i fabrikerna på grund av arbetstider. Det är rovdrift på naturresurser och det är föroreningar och utsläpp. Alltså allt detta drabbade ju också Japan.
I lika stor utsträckning som det har gjort de europeiska.
Absolut, nationerna. Absolut. Jag menar, Ruhrområdet fanns också i Japan.
Var låg det någonstans?
Kawasaki, i söder om Tokyo, skulle jag tro. Jaha. Även nära Osaka fanns det sådana saker. Och sen tror jag också att det fanns en psykologisk aspekt. Hur blir jag som människa när hela min värld förändras? På ett sätt lite grann känner vi kanske själva igen oss. Vi är ju nu på väg in i ett helt nytt samhälle. Vi i vår tid, alltså IT-samhället. Man har fått lära sig allt om mobilappar och betalkort och robotar, AI, ansiktsigenkänning. Allt detta, det kommer, det är ett helt nytt samhälle vi bygger upp nu. Det var lite så då också, att folk blev liksom förvirrade. De tappade fotfästet i tillvaron, kanske en del i alla fall, som inte riktigt hängde med i det här. Så att det är en psykologisk aspekt också, att det händer så mycket på så kort tid och får så stora följder.
Mm. Men levnadsnivån måste väl ändå öka bland, i takt med industrialiseringen, att folk får det bättre.
Och det var därför det slog igenom, tror jag, på sikt. I början var många säkert väldigt negativa, eller de knotade, eller i alla fall innerst inne. Men sen såg de ju att landet fick högre levnadsstandard, hade råd med moderna järnvägar, du kunde resa snabbt i Japan, du fick högre lön, du fick mer på matbordet.
Men när kan man säga att Japan, för att någonstans var de tvingade att ge bort sin suveränitet när de kom med sina kanonbåtar här. När kan man säga att man, när kan de bryta de här ganska orättfärdiga avtalen? Så?
Ja, det var det att men jag säger, Japan lärde sig den här läxan från Europa, inte minst den militära läxan. Och i början av, i 1890-talet och början av 1900-talet, så bryter det ut krig med grannländerna, med Kina och med Tsar-Ryssland. Och till omvärldens förvåning så vinner Japan båda dessa krig. Och det innebär att den attityd som har varit vanlig till Japan innan i väst, ska vi säga lite nedlåtande sådär, den förbyts plötsligt till beundran. Oj, kunde de detta? De är militärt starka. De kunde besegra Kina och Ryssland. Inte minst Ryssland. Och det gjorde då att det blev ett mode i väst det här med Japan, japonism, Madame Butterfly, operan. Man skulle ha japanska antikviteter. Och man fick liksom också en välvillig attityd till de här att omförhandla fördragen. Man började tänka att ska vi verkligen ha sådana fördrag med Japan? De är ju nästan en jämlike nu. Och så att i slutet av 1800-talet så omförhandlas de avvecklas. Till exempel Sverige får ett moderna fördrag med Japan 1896. Och helt jämlikt blir det 1911. Det var i grevens tid, för att året efter kom japanerna till Sverige. De första olympiska spelen Japan deltog i, den så kallade solskensolympiaden i Stockholm 1912.
Ja, och där finns det ju en berömd japan som försvann.
Som försvann och som senare hittades på 1960-talet. Verkligen.
Och sen tog TV tog honom för att han skulle avsluta det här maratonet som han, jag vet inte var någonstans han bröt det.
Han hade den längsta
var en gammal tiden. Man, alltså.
Ja visst, han har den längsta tiden i något maraton. Vi talar alltså om 54 år eller något sånt för att fullborda loppet.
Ja.
Olympiskt rekord fast åt andra hållet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den här industrialiseringen och moderniseringen, följdes den av en demokratisering också?
Så småningom gjorde den det. Om vi tittar på alla de här västerländska inflytande som kom in, så var däribland att man skulle ha riksdag och man skulle ha begränsad rösträtt. För det fanns i väst också. Mm. Och det är en process som pågår samtidigt i väst. Om vi säger 1900, alltså demokratier i väst, det är möjligen Frankrike och USA. Möjligen. Men vi får komma ihåg att de hade heller inte kvinnlig rösträtt 1900. Men de var ändå mer demokratiska än de andra. Och alltså utökat folkstyre. Och den trenden finns ju också i Storbritannien och Skandinavien. Så att vi kan säga att vid den här tiden så börjar Europa och Amerika demokratiseras. Och japanerna är trendkänsliga. De känner det här att länder som är parlamentariskt styrda, de har mer respekt med sig. Medan alla talar illa om tsar Ryssland. Så att vi vill tillhöra den gruppen, inte den där. Och så att man inför en typ av flerpartisystem, det vill säga att riksdagspartier växlar vid makten mellan ungefär 1905 och 32. Alltså det allmänna val och så vidare.
Så det är i princip i takt med Västeuropa?
Ja, lite efter. Men ändå, ja. Sen kan vi säga att den demokrati som etableras där, denna tidiga demokrati, den är ändå rätt mycket ett ytfenomen. För att många av de här partierna, de var valmaskiner skulle jag kalla dem.
Alltså det fanns inget partiväsande.
Nej, det fanns så mycket europeisk gräsrotsorganisation bakom det hela. Och till exempel Japan inför allmän rösträtt för män 1925. Det är ungefär 15 år efter Sverige. Och sen börjar de diskutera kvinnlig rösträtt. Men sen är det ju det att den här demokratin de har, den drabbas hela tiden av skandaler. Korruptionsskandaler och gud vet vad. En del är ju kanske fabricerade av media på den tiden, men en del var säkert.
De hade en fri press.
Ja visst, och de utnyttjade det till fullt. Mm. Vad de inte tänkte på var att de gjorde kanske också demokratin en otjänst. För att det skapar en demokratitrötthet i Japan, eller ett politikerförakt på något vis. Och när den ekonomiska krisen kommer, då blir det en farlig blandning. Så då kapsejsar folkstyret i början av 30-talet i Japan.
Och vad införs då?
Då tar militären makten.
Så det blir en militärdiktatur?
Ja, en typ av militärdiktatur. Och det hela liknar ju delvis Weimarrepubliken i Tyskland.
Ja, det var ju ett antal länder i Europa som faktiskt... Ja. Jag menar, ibland kan man ju få för sig att Europa var ett demokratiskt plats. Så det var ju ett antal stater, de flesta var ju...
De flesta var skakiga demokratier, precis.
Skakiga eller auktoritära
Ja, som stater. Gick över till auktoritär, exakt. Utan det är bara ett fåtal som är stabila och överlever det här.
Japan kom ju ur det här sen som en oerhört aggressiv imperialistisk stat beter sig oerhört illa i nivå med nazisterna faktiskt under andra världskriget. Särskilt begår otroliga övergrepp på den kinesiska befolkningen.
Just det, exakt.
Finns det någon, kan man dra ut det ur den här snabba moderniseringen eller vad tror du den här... För du har redan sagt att de tar till sig det här med nationalismen. De ser Sverige, eller Europa är ju väldigt nationalistiskt när de gör de här studiebesöken. De tar till sig det.
Jaha.
Men det blir ju en väldigt aggressiv nationalism som blir deras olycka.
Ja, exakt. Och jag tror
omvärldens olycka också.
Omvärldens olycka, tyvärr. Visst. Och jag tror det ligger någonting verkligen i det här med att det finns en koppling till moderniseringens förlopp. För att en generation efter Meiji, då sa alla att det här var världens framgångssaga. Och det fick ju japanerna också. Det var de väldigt väl medvetna om. Och detta att de här segerrika krigen hade gjort Japan så ansett ut i världen. När du sa Asiens stormakt på 1920-talet, då menade du inte Kina, då menade du Japan. De visste ju om det här. Och man kan säga att i denna seger så ligger ju fröet till nederlaget. För att å ena sidan så börjar då allmänheten i Japan, inte bara militärerna, utan allmänheten börjar liksom se det här med militär styrkepolitik som att det är det som löser problem. Det är så vi har gjort innan och vi fortsätter på den vägen. Och sen att alla de här reformerna som då har genomförts. De genomförs ju i kejsarens namn och i nationens namn. Och det gör liksom folk tillvända till någon typ av nationalism som blir mer och mer osund. Så att man kan säga att just alla de här positiva erfarenheterna innan de förbyts i sin motsats. Man drar fel slutsatser av dem.
Mm. Och, men man ska ju också komma ihåg att det finns ju europeiska paralleller här. Vi har ju liksom fascistiska stater som utvecklas i Italien, senare i Tyskland och i Spanien också för den delen.
Absolut. Sen kan man väl säga att till exempel i fallet Italien var det nog mycket besvikelse över vad man inte hade uppnått i till exempel första världskriget. Medan i Japan var det mer en stolthet över vad man hade åstadkommit, att man hade lyckats slå Ryssland och så vidare. Och som satt djupt i befolkningen.
Och någonstans kan man väl också se slutet på Tsar-Ryssland här, med det här när Japan slår Tsar-Ryssland.
Ja, visst. Ja visst, och man kan säga att de som drog de mest vittgående slutsatserna var ofta inte japanerna, utan det var utlänningar som skrev beundraböcker om Japan så att de kunde läsa det i dessa. Så att det är klart självförtroendet steg, tuppkammen svällde, och så ledde det faktiskt till slut till en katastrof. Allt det här folkstyret kapsejsade, och det var liksom inte förrän efter andra världskriget, alltså under den amerikanska ockupationen, som folkstyret då återuppstod.
Mm. Det är ju inte dagens ämne, men det är ju ändå intressant sen att efter andra världskriget, där Japan verkligen krossas av USA, dels först med traditionell krigsföring och sen två atombomber, att man ändå utifrån det här ändå har byggt upp ett sånt fredligt, framgångsrikt land som fortfarande fascinerar många människor.
Ja. Alltså jag tror att de drog en lärdom av alla katastrofer som gick över dem. Och det är detta att slåss inte och bråka om territorier och militärbaser och intervenera inte i andra länder. Utan försök att erövra marknadsandelar istället. Och det var lite vad det amerikanska styret sa också. Nu gäller marknadsekonomi, nu ska vi tävla fredligt. Och det tog de verkligen till, så man kan säga att det har de ju gjort ända sedan dess. Mm. De
jag tänkte, om kanske hoppa tillbaka en sväng också, för jag tänkte ju också sen så stiftas det ju väldigt rasistiska lagar i USA Vi har ju liksom början på apartheid i Sydafrika.
Ja. Ja, visst.
Och jag menar, det går väl att beskrivas Storbritannien som ett rasistiskt, ja, även alla de här kolonialländerna som i grunden rasistiska länder.
Jo,
så att man får en känsla av att de inte kände sig respekterade.
Visst, det var mycket, vad kan man säga, det var mycket raseri och emotioner bakom det här. Och sen får vi tänka på den ekonomiska krisen med handelskriget som rådde under 30-talet. Alla länder mot
varandra. De drabbas också av
det. De drabbas oerhört hårt av det i Japan. Så att det blir liksom en blandning som till slut blir fullständigt livsfarlig. Alla de här upprörda känslorna plus känslan av att man heller inte kan handla med omvärlden fast man är en stor nation med stor befolkning. Men sen samtidigt också den här osunda nationalismen ovanpå alltihopa.
Någonstans har de väl uppmuntrats också, för att jag tänker på det när koloniserar de Korea? Det är, det är ju inte i första, andra världskriget.
Nej, det är långt innan. Det är ju tidigt. 1910 annekteras Korea, och det erkändes ju av hela västvärlden och ansågs vara ungefär...
Det var ju helt okej bara att ta över det landet.
För så gjorde ju Frankrike och Storbritannien på löpande band så att det ansågs väl...
Så någonstans fick de ju ett grönt kort därifrån västvärlden.
Ja, det var det på den tiden. Men sen levde detta kvar in på 30-talet, och då hade man i väst börjat gå ifrån de här attityderna. Då hade man äntligen börjat diskutera kolonialism, om det egentligen är bra att ha det. Okej, kolonier var inte avvecklade, men det var på väg åt
det. Men det fanns en diskussion kring det.
Det fanns en diskussion nu då. Ja, precis. Att man inte bara kan ta främmande områden. Vi vet ju att Mussolini försökte ta Etiopien och sånt. Det ansågs på 30-talet vara helt utdaterat.
Ingmar Ottosson, docent i historia vid Lunds universitet, som bland annat skrivit boken Japans historia. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack ska du ha.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.
En plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.